Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Varmt välkomna till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige.
Emma Wringgrass.
Vi är tillbaka.
Ja.
Varför känns det som att det var jättelänge sedan
vi
satt
här? Det gör det varje gång tycker jag.
Du saknar mig.
Ja, jag gör det. Jag tänkte igår så här, ska jag skriva till henne att jag längtar till imorgon? Så tänkte jag, nej det ska jag inte göra.
Ska du visa dina riktiga känslor?
Ja, men det är roligt att vara här igen.
Ja, men faktiskt.
Jag är ju lite så här siffernörd, statistiknörd. Och det här är ju avsnitt 26, vilket innebär att vi har hållit på podda i exakt ett halvår.
Wow!
Ja.
Gud, när man ser det på så sätt så är det jättesjukt egentligen.
Ja, för det känns som vi började precis innan sommaren och nu är det höst. Så att det känns lite, som en liten stund bara.
Ja.
Men...
Vad kul!
Vi börjar bli etablerade på marknaden.
Ja, snart. Ja. Alltså, jag längtar tills vi... hamnar, du vet, avsnitt 100.
Mm.
För det känns som en milstolpe i poddvärlden. Att liksom hålla ut så länge, att du och jag är samma.
Ja.
Gud, varför pratar jag om det som att det vore något svårt? Det är jättelätt.
Hitta 100 ämnen inom bakning som man kan prata om en timme.
Ja, för jag tänker att det är lätt ett år.
Mm.
För då har man liksom de olika säsongerna. Mm. Vi kommer ju prata om saffran idag, men julgodis nästa gång och så vidare. Ja. Men när man har gjort det ett år, vad gör man då?
Ja, jag tror ju som jag kanske har nämnt tidigare att vi kommer återbesöka vissa ämnen för att prata mer om dem. Och alltså, vi kanske har liksom ett marsipanavsnitt i påsk. Liksom. Vem vet?
Sant.
Alltså, jag tror att man kan... Ja, det kommer lösa sig, känner jag.
Ja, det tror jag med. För varje gång... Alltså, jag minns när vi började podda.
Mm.
Det första mina kompisar
sa. För ett
halvår sedan. Ja, för ett halvår sedan. Du sa mina närmsta vänner. Ja, men hur mycket kan man prata om bakning egentligen? Era ämnen kommer ju att ta slut. So let us prove them wrong.
Ja. Hur har veckan varit?
Den har varit vabbig, eller på att säga. Men alltså, mina barn har bara, du vet, gått om lott med sjukdomar med varandra. Jättejobbigt. För det, speciellt också när man har ett jobb som vi har där det egentligen inte finns några tydliga ramar. För när man jobbar och inte, och det är jättesvårt att försöka klämma in jobb. För även om jag säger vabba så är det fortfarande att jag går inte som att jag går in och registrerar mig som att jag vabbar på Försäkringskassan. Det är bara det att jag har ett barn hemma. Ja. Det är det jag menar med vabb. Ja. Men det är svårt att liksom, det är en gråzon och sen är det inte dagsljuset så länge så att det finns knappt någon
klockan
tid.
Klockan 3 idag var det becksvart.
Och det är så här, och men klockan 1 när det egentligen, eller 12, så när det ska vara dagsljus, då är det så gråmulet att det egentligen inte går så bra att fota. Så jag har börjat mer och mer med mina studiolampor och försöker bara acceptera.
Mm.
Du har märkt det?
Ja.
Det var inte bra tycker
jag. Nej, men jag har märkt det, eller jag tror ingen annan har märkt det kanske, men jag har tänkt så här, nu ser jag att hon är igång med lamporna.
Mm.
För att jag märker nyansskillnaden, men jag tycker du gör ett bra jobb.
Tack. Men min liksom mest anmärkningsvärda dag på hela veckan sen vi såg sist, det var idag.
Mm.
Inget vatten.
Inget vatten?
Nej, hemma. Och de hade sagt att det inte skulle vara något vatten.
Mm.
Men i vanliga fall på tisdagar så jobbar jag på skolan.
Mm.
Men då när jag fick lappen så tänkte jag, äsch, jag kommer inte behöva tänka på det här. Jag skriver inte upp det för jag kommer ändå inte vara hemma under den tiden. Jag vabbar ju idag, eller jag har mitt barn hemma. Och så inser jag det 8 på morgonen att oj, okej, jag ska försöka borsta tänderna, tvätta ansiktet, göra allting som man gör på en dag utan vatten.
Men det är inte blöjbarn i alla fall, så att man liksom...
Nej, min yngsta är det, men thank God for baby wipes.
Ja.
Men det var så kämpigt, och jag har alltid sagt till min man att när jorden går under, eller när det liksom blir någon form av jordens undergångsscenario, jag är den första som ryker. Alltså jag...
Det är inte dig man ska teama upp med.
Nej.
Alltså.
Om ni ser mig, spring åt andra hållet. Nej, men jag blir liksom som förlamad. Ingen vatten, och jag kan inte klara mig särskilt länge utan mat.
Jag tänker att du är en problemlösare.
Ja, men jag kan bara lösa problem när jag är mätt, har sovit gott och kan duscha. Det liksom krävs vissa förutsättningar för att det här ska ske.
Ja.
Men alltså jag blir liksom som ett litet barn och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag blir grinig, jag blir sur. Och det är så konstigt att jag bara tar för givet det här vattnet. Det bara slår på kranen så kommer det massa vatten. Jag gick och köpte 3 liter vatten på Ica som jag vårdade ömt. Nu har vattnet tillbaka i badrummet i alla fall. Köket... Inte.
Man får diska i badkaret om det skiter sig.
Ja, precis. Ja. Men vad har du gjort sen vi såg sist?
Vad har jag gjort? Jag har jobbat på. Det har varit, igår hade jag en fotograf och en reporter hemma från lokaltidningen.
Just det!
I och med att jag vann det här bloggpriset. Mm. Så det var roligt. Sen håller jag på väldigt mycket nu med en grej som jag ska lansera efter årsskiftet. Som jag ser mycket fram emot. Ja.
Du har teasat lite.
Ja, du vet ju.
Så jag tänkte avslöja alla på nej.
Ja. Ja, men jag ser så mycket fram emot det ska bli väldigt roligt.
Gud vad härligt. Det känns som att liksom, hösten och vintern är alltid en väldigt spännande period. För det är mycket grejer som avslutas, men också många nya grejer som planeras inför våren.
Mm.
Så att, ja, det ska bli spännande att se vad du har i kikan.
Ja.
Okej, Emma. Vi ska prata saffran idag.
Ja.
Och jag tänker att den googlande magister Brink kan få börja. Så tar vi samtalet därifrån. För vi har också en hel del frågor att ta oss igenom.
Ja, men precis. Och vi ska prata om både saffran och liksom lussebak som det blir mest förknippat med.
Ja.
Men vi tar en liten saffranskola. According to Wikipedia. Nej, jag har gjort lite bredare research än Wikipedia.
Och jag är med för den delen.
Ja, men vad roligt.
Men jag gillar tanken av att du liksom...
Av att magister Brink Rask ska leda alltihopa. Ja, saffran, som kanske alla vet, kommer från krokusblomman. Det är liksom själva pistillerna i den. Och de odlas i flera olika delar av världen. Spanien, Mellanöstern. Och har använts som krydda i flera tusen år.
Mm.
Alltså även här i Sverige har vi haft saffran som krydda i flera tusen år. Jag läste någonstans, det här kan du kanske få bekräfta eller dementera, att saffran kommer från det arabiska ordet saffran eller någonting som betyder att göra någonting gult.
Ja, för att jag kan säga så här, jag kan tyvärr inte så mycket om min arabiska historia, men gul på arabiska är asfar. Så jag tror att det är helt rätt det spåret du har hittat.
Ja, härligt. Men vi vet också att det är väldigt, väldigt dyrbart.
Mm.
Och det är ju för att man behöver ju upp till mellan 100 000 och 150 000 små krokusar för 1 kilo saffran.
Det är helt galet. Och en grams påse, det blir typ, vad är det?
Ja, de små du köper i butik är ju 0,5 gram.
Ja.
Och de kostar kanske så här 40 kronor, mellan 30
och 40. För jag tror att jag läste att 1 gram, alltså 2 sådana påsar, motsvarar 200-250 stycken blommor.
Ja, det kan nog stämma.
Och 4 timmars arbete.
Ja.
För så lite.
Ja. Så man förstår varför det är så väldigt, väldigt dyrt.
Ja.
Det är också giftigt.
Ganska, i stora mängder.
Ganska ordentligt giftigt, ja. Man rekommenderar att max per person äta 1,5 gram om dagen.
Okej, om dagen?
Ja. Vilket innebär, säg att du gör en lussebulledeg på 1 liter, då kanske du har 1-2 gram.
Mm.
Sätter du i hela den på en dag,
då
det är inte så bra. Ja. Och upp runt så här 10 gram, då dör man.
Men på vilket sätt är det giftigt? För det har inte jag.
Nej, men det är liksom...
Det är icke-kemiskt bra för kroppen.
Äter man, det har jag sett enstans så det kan jag inte svara på, men om man som gravid får i sig 5 gram saffran till exempel, då får man missfall.
Okej. Tur att det är dyrt då.
Ja, så det är så svårt att sätta i sig för mycket. Men
en sak som jag tycker är viktig att poängtera, alltså... Du pratade lite om det här med vart saffranet kommer ifrån.
Mm.
Det kommer ju, alltså stora delar av Mellanöstern, Nordafrika, Spanien, där kommer den största importen ifrån. Ja. Iran ger oss mest saffran, men det är inte för att det är så här nödvändigtvis finns mest saffran där, utan det är för att arbetskraften är sjukt billig.
Ja.
Det är kvinnor som där inte anses ha ett så högt värde som får stå där och liksom göra det här grova handjobbet. Jag vet att vi har en odling på Gotland här i Sverige.
Mm.
Jag såg någon video på en jättegullig dam som styr i den. Men det kan bara vara värt att förstå det. Att det, liksom, det finns där, det kommer därifrån för att det är billigast. Arbetskraften
är
billigast.
Det finns inget sätt att göra det här maskinellt.
Nej.
Det måste ske för hand.
Precis.
Och vad jag förstår så är det ingen jättestor skillnad på liksom vart saffranet odlats när det kommer till kvaliteten. Utan det som avgör kvaliteten på saffran är, ni vet hur de här små pistillerna ser ut. Och längst ner så finns det liksom en vit liten bit som sitter fast i blomman. Det vet man själv om man drar av ett blomblad eller någonting, det här lilla vita. Och i det finns det ingen smak.
Nej,
och en
det.
Billigare saffran då, som då blir av sämre kvalitet, då är det med, man har inte tagit bort det. Och då får du mindre smak per gram du köper. Du betalar ju för den här delen som inte har någon smak. Och ett dyrare, mer saffran av högre kvalitet, då har man klippt av den här lilla vita biten, så man har bara den mest färg- och smakrika delen av pistillen. Så där i ligger kvalitetsskillnaden på saffran.
Gud vad intressant. Mm. För att när jag har kollat olika videos och läst olika artiklar, då har, alltså det man i alla fall kan förstå är att det är inte någonting som man bara rafsar ihop och gör liksom, utan det kräver enorm noggrannhet och så här rätt miljö när man hanterar det för att inte bli av med smaken.
Ja.
Så jag kan förstå att, alltså, egentligen är det väldigt små marginaler vi pratar om, men de har jättestor liksom, betydelse för hur smaken blir till slut.
Ja. Och i Sverige så är det ju oftast man står i kassan på ICA eller sin mataffär och så säger man jag vill ha saffran, och då får man det här lilla kuvertet.
Som de har gömt någonstans där bak.
För att ingen ska, nu har jag sagt, precis så här år så har jag sett att de har ställt fram en liten korg för att man ska komma ihåg det. Typ,
men jag hörde häromdagen när jag var på ICA, det var någon som skulle bli upplärd i kassan. Och då sa han, men så här år så ställer vi fram den här, men du måste ta tillbaka den sen när du stänger kassan. Ja. Så den får inte stå framme som de här chokladbitarna.
Nej, men
liksom.
Men i den så är det ju oftast 0,5 gram och då är det ju malen saffran.
Just det.
Och sen har ni säkert sett de här liksom hela pistillerna. Och sen så kan man också köpa saffransessens som är på flaska, som har delvis äkta saffransarom i sig, men också
men vad
blandat.
Är det, att den är marinerad på något sätt då? Eller är det som, alltså hur mycket saffran innehåller en sån?
Inte lika mycket som om du skulle liksom lägga egen i marinad, utan så här, det är som en vaniljarom som innehåller delvis vanilj men också
lite
arom.
Lite förstärkade kemikalier.
Men jag kan ibland använda den om man ska göra någonting liksom flytande där man inte vill ha bitarna. Eller liksom, ibland är det bara smidigt. Liksom. Och också om de här 0,5 gram, det är svårt att dosera. Alltså det är svårt att ta en halv påse eller en kvarts påse. Medan den här flaskan, då är en matsked motsvarar ett halvt gram. Så då kan man ta liksom en tesked om man bara ska ha pyttelite gram. Men, och det som också för oss in på den första frågan som de flesta frågade om. Då kan man säga, kan man berätta att i saffranspistillerna, och folk undrar kanske vad man kan köpa de här, om man vill ha de här hela. Och då är det ju, vissa affärer har ju det nu om man frågar efter det.
Jag köper det ju när jag är utomlands, när jag ändå hälsar på släkten liksom,
ja,
i Marocko.
Men på internet finns det ju absolut att köpa. Jag vet att många skolklasser säljer små glasburkar med saffran så här års.
Ja, då kan man ju verkligen passa på. För då gör
och
man ju också
saffran barnen, blir inte gammalt heller.
Nej, alltså egentligen det är ju som vilken annan krydda som helst egentligen. Men alltså, om man köper det här i Sverige, då tror jag att man kan vara ganska säker på att man får det väldigt bra.
Ja.
Men jag som till exempel köper utomlands, där behöver man vara lite mer på sin vakt. Jag går ju aldrig och köper det själv, utan då tar jag med mig någon kunnig kvinna i släkten och hon vet exakt vem man kan lita på. För att det, tydligen så är det, finns det många. Liksom, om man går till exempel till de här, jag kallar det Arablivs, de här butikerna i förorten som ibland kan ha sånt. Och ibland så har de beställt det från en jättepolitlig återförsäljare, men ibland kan det vara någon annanstans ifrån. Men man kan faktiskt testa om det är äkta eller inte. Och det här är perfekt, för jag vet att många åker till exempel Turkiet och andra delar av Mellanöstern och handlar det här.
Att skamma folk med saffran har funnits lika länge som folk har odlat saffran.
Typ. Ja, men alltså saffran anses ju typ vara en guldkrydda.
Ja.
Det är inte bara för att det är dyrt.
Nej, men det är också läkande på väldigt många sätt.
Det finns väldigt mycket business kring saffran. Men tydligen, om du tar kallt vatten och häller det på äkta pistiller, då så väldigt snabbt så avger det färg. Och det flyter inte riktigt, utan man kan se att det liksom ligger innanför vattnet. Fake saffran tar det mycket längre tid för att färgen liksom kommer ut i vattnet. Det är en gul färg man letar efter. Och det ligger ovanpå vattenytan.
Okay.
Så, och innan man gör ett stort köp utomlands så kan man göra det här testet, eller så bara kan man be killen i kassan bara, du, har lite kallt vatten, jag ska bara testa en grej.
Ja.
Så vet man om man köper äkta eller fake saffran.
Det är bra.
Mm.
Men saffran har över 150 doft- och aromämnen.
Kan du sätta det här i en kontext? Jag förstår inte.
Nej, men alltså i saffranet så finns det över 150 doft- och aromämnen.
Finns det någon alltså till exempel kanel, vad har det, hur många är det?
Det vet jag inte, men det jag ska komma in på är nämligen det som allra flest personer har frågat om. Och det handlar om att förbehandla saffranet.
Ja.
Eller varför det är bättre att köpa hela pistilla jämfört med malt etc.
Just det.
Och det handlar ju precis om de här, jag vet inte vad 150, hur det motstår mot någonting annat.
Mm.
Men precis på samma sätt som om du har hel svartpeppar, hel kardemumma. Ja. Du köper det i hela och sen mortlar du det hemma eller har mal i en pepparkvarn. Då är det ju väldigt många, då får du mycket, mycket mer smak. När du maler saffranet från pistillerna ner till malt som du köper de här små kuverten, då finns det väldigt många av de här 150 smak- och doftaromerna som är väldigt flyktiga, som liksom försvinner ut.
Okay.
Så du, redan när du får saffranet så har det tappat en del av sin smak.
Mm. Så egentligen är det smartast då?
Ja, så om man får tag på riktiga hela pistiller så är de alltid, har de alltid mest smak.
Mm.
Så är det. Men även som du säger, alltså, när du köper de här små kuverten på ICA eller apoteket eller vad det är ju saffran av bra kvalitet.
Mm.
Och även de som är färdigmala går det att få ut mycket smak av. Men de flesta smakerna löses upp inte liksom i det torra, utan du måste lösa upp dem i vatten.
Ja.
Eller de metoder som finns är ju att antingen mortlar det med socker,
mm.
då liksom gnager man ju ut.
Vilket jag faktiskt även med socker kan uppleva att det är lite svårt. Alltså det, jag tycker inte att det är inte, om man får stå ett tag.
Ja, och det är ju också för att 1 gram saffran är ju så väldigt, väldigt lite.
Ja.
Och då är det enklare att blanda ner det i socker och så ut, så får man en större volym så att den lättare sprids.
Mm.
Men det är ju enklare då med vatten som är vattenlösligt. Och sen är det många som har frågat om det här med sprit.
Ja.
Varför rekommenderas man så mycket att lägga det i sprit? Och det är ju för att de flesta av de här arom- och smakämnena är vattenlösliga, men inte riktigt alla. Men alla är alkohollösliga, de löses upp i alkohol. Så om man lägger den i alkohol, då kan man vara säker på att alla de här aromämnena liksom utvecklas och kommer ut. Men du får ju också ut väldigt många i vatten. Och sen är det ju,
det som vatten inte har, alkohol är också konserverande. Så om du har lagt dem... Nu, jag gör inte det här själv eftersom att jag inte konsumerar alkohol. Men gör man det, så lägger man dem i saffra eller i alkohol, då kan de ligga där alltså till nästa år, nästa vinter. Det blir ju inte gammalt.
Nej.
Det blir det däremot om man har det
i vatten. Men precis. Så ska du göra det i vatten, så ska du göra det kanske en halvtimme, timme innan. Du kan säkert göra det kvällen innan också.
Ja.
Men vad gäller alkoholen, säg att man tar så här, 2-3 matskedar alkohol till kanske 1 gram saffran.
Så mycket till så lite?
Ja.
Och
sen då när du ska ha i dig din bulldeg, då bara tjottar du i alltihopa.
Mm.
Och då i bakningen sen så försvinner ju liksom 99% av alkoholen försvinner. Så man behöver inte vara rädd att så här, barn fryser alkohol eller att du får i alkohol. Men om du liksom av andra principiella skäl inte konsumerar alkohol, då kan du ju använda vatten istället. Ja. Vatten och socker är en bra kombo.
Ibland brukar jag, du vet, för att ibland kan det vara svårt om man till exempel ska göra kakor med smak av saffran. Alltså kolasnittar eller cookies eller vad det nu än är.
Ja.
Så man inte har något annat flytande som kan hjälpa saffranet att lösas upp.
Ja.
Då brukar jag ha i lite citronsaft faktiskt. För att jag upplever att det tar fram smaken mer. Det har absolut inte samma effekt som alkohol.
Nej.
Men det är ett alternativ för oss som inte konsumerar alkohol. Om man ändå vill liksom...
Ja.
Förstärka lite grann.
Jag brukar ibland, om säg att jag ska göra någon kaka, det är den här mazarinkakan som jag gjorde häromdagen. Där det inte egentligen ska vara någon vätska. Då ser jag bara till att lägga i saffranet med det mjuka smöret och sockret.
Mm.
Och så det är med när jag vispar det i 5 minuter. Liksom. Så det blir lite...
Upplever du att det blir samma... För jag har försökt det där några gånger, men jag känner att jag upplever att jag ser mer... Speciellt om jag använder alltså sånt som jag mortlat själv, att de här stora bitarna mm. av saffranet fortfarande finns kvar. Jag vill ju att liksom hela degen
ska... Ja, jag tycker att det är lite fint.
Ja, det är fint. Ja. Det är Instagramvänligt. Om vi nu ska prata om saffranssmaken.
Ja, men precis. Men man ska ju aldrig bara tjuffa ner hela pistillerna i en deg till Nej. Exempel. För då får man ju verkligen inte ut...
Nej, då ligger de där bara... Ja. I degen, men det, alltså degen kommer ju inte få någon saffran smak.
Nej, men kanske hade det varit bättre då att mortla dem ordentligt med sockret först. Eller så använder man essensen. Om man, för det är någon som frågar också, så här, kan man verkligen hålla på att experimentera när det är så dyrt? Liksom? Då kan man köra med den här essensen som är lite billigare. Och...
Ja, men precis. Och grejen är, du och jag, vi experimenterar ju mycket, men det är för att det är vårt jobb. Mm. Alltså innan jag... jobbade med det här, så när det kom till sådana dyra grejer som saffran och vanilj, då, alltså det var verkligen så här special occasions om jag verkligen hade testat receptet innan med typ ja, men något alternativ eller utan saffran, så bara okej, men det här kanske funkar. Mm. Det är ju ingen idé, tycker jag. Det är ju så pass, alltså det är inte så, eller när det är 2 för 10 kanske man kan passa på.
Förr i tiden, saffranet kom ju in som just som julkrydda i Sverige i slutet av 1800-talet.
Ja.
Och man tror att det kanske var just för att det var så lyxigt och värdefullt, att det var så här, en gång om året kunde man unna sig det där. Men det var ju många även då som inte hade råd, så då gjorde man lussekatter till exempel. Och sen bara penslade man dem med saffran och vatten.
Gud, vad cool.
Så att de blev liksom gula och fick en liten doft.
Ja, men inte liksom. Smak, men man lurade hjärnan.
Ja.
Men tror du inte att det här mest beror på att... Alltså, det odlas tydligen, eller det växer, de här krokusarna, jag har så svårt, jag vill egentligen bara säga saffransblomma. De växer från slutet av september, början på oktober, till slutet på november, början av december. Mm. Är det inte logiskt att man konsumerar det som mest?
Fast det är ju bara i Sverige som det har blivit en julkrydda. Alltså i Mellanöstern och andra länder så är det ju...
Men det är för att de inte firar jul.
Nej,
men... Eller jo, vissa. Men...
Jo, men alltså, i USA är inte saffran en julkrydda.
Nej,
i Danmark är typ inte saffran en särskild julkrydda heller. Så att,
är det bara i Sverige?
Ja,
gud,
men,
det här visste inte jag om.
Kanske
jag bara
någon
drog alla julfirare över en och samma kant.
Nej. Jag måste säga att jag tror att det är en supersvensk grej, och jag tror att det har med lussekatten att göra, som ju också är svensk.
Men, vet du någonting om traditionen bakom lussekatten?
Ja.
Ja, berätta.
Tack för att du frågar.
Det var jag har väntat.
Ja, men lussebullen har ju historiskt sett också väldigt, väldigt många namn.
Aha.
Lussekatt, lussebulle, lussekuse, saffranskuse, julkuse. Till och med kallas för dövelskatt eller dyvelskatt.
Det känns som att de här är kompisar med arga gubbens muffin.
Kanske. Och det är väldigt starkt förknippat med just Lucia.
Mm.
Och... Det här, som många andra svenska jultraditioner, kommer från Tyskland. 1600-talet så kom seden med lussekatterna till. Och enligt sägnen så gav djävulen i kattens skepnad barnen stryk. Och för att hålla den ljusskygge djävulen borta så färgades lussekatterna med den gula saffranskryddan. Och även ordet då lusse kommer liksom från Lucifer, som är djävulen liksom.
Gud, vad det här blev omysigt nu. Jag tror inte jag gillar lussekatter längre.
Nej.
Oh, men du,
ja.
Man vill ju ha sina lussebullar, jag säger bullar för jag tycker att namnet katt är ologiskt, så det härligt saftiga och fluffiga.
Mm.
Vad, alltså många frågar ju om hur man liksom åstadkommer det här.
Mm.
Och jag vill bara säga, om vi bortser från att det är russin i, så hanterar jag min lussebulledeg precis likadant som kanelbulledegen.
Mm. Ja, jag håller med. Lussebullar var en av de saker som jag bakade varje år långt innan jag var bakintresserad. Mm. Jag och min bästa kompis, när jag bodde i Göteborg, varenda år så träffades vi och så bakade vi lussekatter. Så 50 gram jäst och så snabbt ner med allting, tjuffa runt in, och så mjöl överallt. Kladd, deg så här under naglarna, diskborsten full med som deg. Och sen baka ut de här, jättemycket mjöl, jättemycket kladd. Och sen så fort de har kommit ut ugnen så behöver man ju äta dem.
Ja.
För så 2 timmar senare så är de torra och hårda. Och det är ju, saffran är uttorkande.
Ja, för det första.
Russinen trycker ner dem, är också liksom uttorkande. Så det där har man ju liksom, man har ätit så himla många torra lussebullar i sitt liv.
Och vet du vad det känns som? Att när man tar den här tuggan av en eventuellt lite torr och kompakt lussebulle, så tar man tuggan, man blundar och man egentligen föreställer sig den här goda saftiga och äter och bara, nej men det, så här ska det smaka
sköljer
egentligen.
Sköljer ner med extra mycket kaffe så att det kanske
smakar. Eller som
smakar.
Dina familjemedlemmar bara dränker dem i mjölk.
Ja, bara doppa.
Nej, men vi kan ju säga, börja där som du sa. Mm. Saffranet är uttorkande.
Mm.
Men russinen är ju torkade bär. Räknas det som ett bär?
Ja, det är druvor.
Ja. Mm. Och liksom sticker man ner det i en deg, då kommer ju de göra allt i sin makt för att suga åt sig så mycket vätska från degen som möjligt.
Ja.
Så vad jag tror att både du och jag gör är att man lägger russinen i blöt.
Mm.
Ganska långt innan, jag kan lätt göra det kvällen innan,
ja, det
men en
göra.
Timme innan räcker.
Ja.
Bara så att de liksom får dricka sig mätta på vatten, eller på att säga. Men så att de släcker törsten.
Mm.
Så att när du sticker ner dem i bulldegen så kommer de inte att dra åt sig mer vätska, förhoppningsvis.
Hur trogen är du det där? Jag har gärna rusten i mina kanelbullar, eller mina lussebullar. Men jag såg idag så var någon som sa, har du ett bra recept på lussebullar utan saffran och russin? Och då känner jag så här,
men
det är... Alltså ni får säga vad ni vill. Utan saffran och russin så är det ingen lussebulle.
Jag är innovativ när det kommer till mycket. Men jag känner ändå att man måste ha respekt för originalet.
Ja, du kan göra du kan forma en vetedeg till en lussformad av en lussekatt. Men det är ingen lussebulle.
Men då kallar man det. Men jag kan absolut ge avkall på russinen.
Håller med.
Det känns som att saffranet och formen...
Mm.
Det måste vara tillsammans.
Ja.
Min dotter gillar inte russin, så jag har på pärlsocker på hennes.
Men också, hur svårt är det att plocka bort två russin ur en bulle?
Dagens generation, Emma. Så servade och så curlade. För när hon såg mig stå och baka med russin, men hon bara, du kommer väl inte lägga ner russin i min, va? Och sen, nej, det tänkte jag inte, så bara petade jag bort från hennes bulle.
Men som du säger, precis som vetedegen, så gör jag ju en fördeg.
Mm, och det gör inte jag.
Nej. Och den gör ju att degen smakar mer och den blir väldigt lättare att behandla. Så jag använder ju, när jag väl har gjort degen, när jag ska göra mina själva lussebullar, inget mjöl. Noll mjöl.
Skönt för dig.
Noll, noll, noll mjöl.
Jag har max en matsked, alltså bara till kaven eller och liksom bara bordet. Men jag tror att... Gör man rätt från början, höll på att säga, det lät väldigt drygt. Men jag tror att kladdig deg men fortfarande hanterbar ger en saftig lussebulle.
Ja. Jag måste säga, alltså, ingen deg fastnar på mina fingrar.
Jätteskönt.
Överhuvudtaget. Så himla
underbart.
Skönt. Och också, så, precis som med vetedeg, så ska de gärna få jäsa länge.
Ja, en gång.
Ja, precis. När du har gjort degen, den kan vila i 10 minuter, en kvart, kanske upp till en halvtimme, så att den liksom släpper sin spänst lite. Så att du kan forma ut dem utan att den så att drar ihop sig igen.
Mm.
Men sen en enda jäsning, gärna lång, gärna ett par timmar.
Mm.
För ju längre du får jäsa, desto mer kommer bullarna att smaka. Och ju längre håller de sig saftiga, som jag förstår det.
Ja. Men sen, jag vet inte om du gör det här på just lussebullar, men jag tror det. Vi pratade om det här i avsnittet om kanelbullar som, by the way, är mycket värt att lyssna på om ni vill bli experter på degar överlag.
Mm.
Så penslar jag med sockerlag efter.
Mm, det gör inte jag.
Och det kapslar ju in väldigt bra.
Ja.
Och jag gillar det. Egentligen är ju lussebullar inte så söta. Och det finns en poäng med det, kan jag tycka. Det är väldigt, det är så här, då kan man äta det till frukost hela vintern.
Mm.
Det kapslar ju in, oavsett så kapslar det in fukten i bullarna och de håller sig saftiga längre. Och jag ser på din min att nu kommer du säga, så är det inte alls.
Jo, så är det absolut. Så är det absolut.
Det är att du har en uppsyn när jag säger vissa grejer.
Jag
så,
har
okej, vad ska man säga?
Ett annat trick.
Ja, tell me all about it.
Jag penslar nämligen med mina med ägg efteråt.
Råa ägg.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men så här är det.
Ja.
De flesta penslar lussebullarna med ägg innan de går in i ugnen. Mm. Det som händer då är att de får, enligt mig, en väldigt ful rand. För hur du än penslar så missar du delar, ja, och du penslar inte hela vägen ner. Så de glansiga fina upp till, men du kan se exakt vart du har penslat. Dina...
Ja, och vart det har runnit.
Ja.
Ja.
Så jag kör in dem och bakar dem precis som de är. Och det här är också en viktig grej för lussekatter. Hög temperatur, kort tid.
Och jag gör inte så.
För att det är liksom, det är inte en bulle med jättemycket kladd och krom in i. Så det är det bästa sättet att göra torra bullar, så är det att baka dem för länge på så här 175 grader. Jag bakar dem på 220 grader i max 4-5 minuter.
220, är det varmluft?
Det är varmluft. Jag tror det är kanske 210, kolla mitt recept. Men max 4-5 minuter. Det går sjukt fort.
Oh, wow.
För att det är ju bara luftig, fluffig deg. Du har inte smör och socker och annat i liksom där värmen ska ta sig igenom för att baka bullen hela vägen in. Det är bara luftig deg. Så gör du fyllda saffransnurror som bullar, då får du kanske
det är en annan anpassa. Grej. Mm. Men vad har du i din deg?
Vad menar du i min deg?
Men vad består din deg av? Jag bara undrar.
Ja, så det är ju smör och socker och mjöl.
Okej. Okay. Ja. Nej, men jag gräddar mina på 200 över undervärme i typ 15 minuter.
15 minuter?
Ja, de blir jättegoda och fluffiga.
Okej. Okay. Men nu ska jag återgå till vad jag gör med äggen.
Exakt.
Jag kör in dem, bakar dem utan någonting, penslar dem inte med någonting.
Mm-hmm.
Sen har jag vispat upp ägg. Det man vill inte ha att det är så här klumpar och vita och gula, så vispa upp den, spä ut den med lite vatten, kanske liksom en halv matsked till en matsked vatten per ägg, och en liten nypa salt, för då släpper det också de här elastiska grejerna, så du har liksom äggblandning. Direkt när bullarna kommer ut ur ugnen så penslar du dem, precis som med sockerlag, men direkt när de kommer, då får du ju bara ett tunt lager som ju tillagas direkt för att bullen är 200 grader varm. Du får en glansig lussekatt som är glansig runt om hela, inga streck någonstans. Plus att det här ägget kapslar in fukten precis på samma sätt som sockerlag.
Det låter som en jättebra lösning.
Så där gör jag alltid. Men jag vill också säga en sak vad gäller varmluft. Mm. Jag brukar köra på varmluft, men jag läste nu i senaste buffé, så var det någon som kanske har vunnit årets bagare eller någonting. Han tipsade om att inte grädda lussebullar på mer varmluft, för att luften i sig kan torka ut bullen.
Aha.
Så att kör på hög värme, men vanlig värme.
Okej.
Okay. Så det ska jag prova nästa gång.
Så bra tips. Jag ska också testa ditt äggknep.
Mm.
För det låter jättebra. Jag gillar, sen är jag så här, jag är lite lätt charmad när jag kommer till sötma. Så det är ändå därför som jag fattar. Känner att sockerlagen är väldigt
trevlig. Många frågar sig, smakar inte ägg? Men det gör inte det.
Nej, alltså, när det handlar om så små mängder. Så.
Och grejen är att du måste se till att du har fått en ganska tunn ägg. Wash,
så man behöver vispa ganska mycket och så
nej,
det här med vatten.
Du alltså, har du en sån här gammal skak? Alltså, när jag var liten så fanns det, jag har inte hittat dem nu för tiden, men det var liksom, det ser ut som en citronpress i en burk som man skakade ägg i.
Ja, jag har
just för det. Nej. Så nej. Ner i ett glas, lite vatten, lite salt och så en gaffel och så tjoffa runt. Liksom.
Bra tips.
Mm.
Men nu har vi berättat om hur man får luftiga och saftiga lussekatter. Men det finns ju den här kontroversiella frågan.
Mm.
Vattendelaren.
Mm.
Kesella eller inte. Jag tänker vi tar det.
Mm.
Sen lämnar vi det bakom oss och så går vi vidare.
Jag tror att den här trenden kom typ när kesellan kom. När kesella var nytt.
Ja.
Och då skulle den lanseras. Liksom. Så jag tror att på riktigt att det här är liksom alas på ett kanske.
Mm.
Ta kesella i degen så blir det saftigt.
Nej. Men jag förstår inte. Vart är vetenskapen bakom det här? Nej. Alltså,
det finns ingen som helst anledning att ha kesella i lussebullar.
Och jag vill inte beskylla alla för att det här görs. Även om de säkert... Du vet, jag tänker så här, när man lanserar en ny produkt så vill man ju säkert ta fram en massa goda recept
alltså,
med produkten.
Alltså man kan ju baka ha kesella.
Ja.
Men de gör inte din bulle godare eller saftigare.
Nej, det är inte det som är nyckeln till en riktigt saftig lussebulle.
Inte. Nej.
Sen kan ju, alltså, jag vet inte hur syrligt kesella är jämfört med typ så här yoghurt och fil.
Väldigt strävt.
Mm. För att jag tänker att syrliga grejer tillsammans med någonting sött är ju alltid trevligt.
Ja.
Men det fyller liksom ingen... Alltså, skippa det bara.
Ja.
Hantera din lussebulledeg precis som en vanlig vetedeg. Det är de tipsen vi har gett.
Rumsvarmt smör. Värm inte vätskan mer än till liksom rumsvarmt typ. Nej. Låt jäsa länge. Kör degen länge tills du utvecklar gluten. Precis, alltså det är en vanlig vetedeg med saffranssmak.
Lyssna på kanelbulleavsnittet om ni känner så här, jag fattar inte riktigt. Så kommer ni få svar på alla de frågorna som har med degen att göra.
Mm.
Men en fråga som vi också har fått, som jag inte har varit med om, men som du kanske kan svara på, är om lussebullarna sjunker ihop lite efter baket, vad beror det på?
Ja, jag vet inte om jag exakt har varit med om det, men jag kan se lite framför mig. Min gissning är att de inte är färdiga. Du har bakat dem för
underbart
kort. Ja. För man, de har inte liksom fått resa sig och,
just det.
Och liksom fastna.
För det kanske är det som är oron liksom bakom att man inte vågar ha väldigt hög värme och kortare tid. Alltså 5 minuter är väldigt... Alltså man hinner ju knappt stänga ugnsluckan innan det har gått 5 minuter. Jag tänker att det kanske är att man kanske har räknat tiden fel. Att man inte har börjat tajmat från när man egentligen ska. Kan det, du minns när Bedros var här, då pratade ju han om att så här, höj temperaturen och sen lägga in plåten, sen sänk.
Ja, men precis. Nu när jag tittar på mitt recept här, då ser jag att jag har 230 grader varmluft, 210 grader vanlig ugn. Och så har jag dem i cirka 68 minuter.
Okej. Okay,
ja. Så också, det här ska man också komma ihåg. Jag gillar ganska små lussekatter.
Mina är nog större.
Många, alltså om man tänker att man gör lussebullar i 7-Eleven size, pressbyrån size, eller ja, alla du köper så färdigbakare, då behöver du nog ha 8-10 minuter kanske.
Ja, för mina är väldigt
jag
stora.
Jag gillar ju att göra dem små.
Men du är lite mumsby, du är lite Birgitta i hela Sverige bakar.
Jag tycker ju om att äta många.
Det kan man göra ändå.
Ja. Nej, men jag vet inte, det är någon jag är drabbad av någon slags måttfullhet kanske där. Ja.
Men ja, det är bra. Du har inte gått American size när det kommer till
precis,
dina bullar.
Jag tror att även det här funkar på lussebullar som du säger. Kör upp temperaturen, in med dem, sänk.
Ja, om man nu vill ha lite
om det, nu är, det är så kort tid, även den som det hinner göra någon skillnad
alltså
på
det
så
som
kort.
Är grejen är att om man har en temperatur, sen öppnar man ugnsluckan. Det kommer, ju, alltså det kommer att gå ner i temperatur i ugnen.
Mm.
För att man har låtit ny luft komma in. Så det är nog därför som man gör det här.
Mm.
Men det här med att överdosera saffran, vi har ju pratat lite om det, om att det är giftigt.
Ja, och då ska du ju verkligen överdosera.
Då ska man klämma i sig en hel
jag sats. Tror att antingen gillar man saffran eller gör man inte.
Mm.
Och gillar man saffran, då kan man nog, som jag kanske tycker, att de flesta recept med saffran är det lite i underkant med saffran.
Ja, där håller jag med dig.
Jag tar nog alltid dubbelt mot vad det står.
Mm.
Men det handlar ju också om att så här, försöka, som vi har pratat om innan, få ut smaken så mycket det går.
Mm.
Så kanske börja där istället för att ösa ner fler påsar.
Precis.
Och kan man överdosera, släng inte ner 4 gram för att du tänker att det blir bra. Liksom.
Nej.
För det tror jag inte att det blir.
För som med vilken annan krydda som helst, det är gott, men det måste ju
balanserat.
Liksom rätt balans mellan alla ingredienser för att man verkligen ska få den här härliga saffransupplevelsen och inte bara, vad är det här? Men om man nu ska liksom ha saffran tillsammans med annat, vilka smaker passar och passar inte? Jag tycker att det passar i det mesta.
Ja,
om jag ska vara helt ärlig.
Jag måste nog säga ändå att jag tycker att i år kanske mer än någonsin så har bakbloggar-communityt i alla fall gått bananas med saffran.
Jag är skyldig.
Jag är också skyldig. Men det känns som att så här, man tar vad som helst.
Och
så lägger man en saffran och så har man en julkaka.
Okej, det finns en gräns. Jag ska inte säga att det passar med allt. Och i vilka proportioner som
helst. Det passar med mycket. Det passar väldigt bra med lakris. Och med kanel och nejlika och andra sådana här lite juliga smaker. Det passar väldigt bra med vit choklad.
Jag gör
väldigt gärna då en saffranstryffel, alltså en vit ganache med
och du
saffran.
Som ändå inte gillar vit choklad, det är ju ett bra bevis på att det kan bli gott.
Ja.
Men jag är också, eftersom att jag har mina rötter i just Nordafrika och Mellanöstern, jag är ju van vid att man har i mycket maträtter också. Alltså i alla de här grytorna och så har man mycket saffran. Så att jag tror att också att min smakpalett när det kommer till saffran är lite annorlunda. För det är inte, liksom, det är inte saffran med fisknivå, utan det är något helt annat.
Ja.
Så därför kanske jag är lite mer tålig.
Jag kan nog ganska snabbt tröttna på saffran.
Ja, nej, det kan inte jag.
Nej. Men kan inte du säga, förutom liksom allting med lussebulle, vete, deg, säg dina 3 bästa saffransrecept som du har på bloggen.
Jag gjorde väldigt goda cookies. Och då hade jag saffran, vit choklad och tranbär i dem. Mm. De blev väldigt goda. Nu sa du inte vetedeg. Åh, saffranskladdkaka.
Mm.
Och så hade jag hallongrädde. Mm. Många blir provocerade av att jag kör pepparkaka, hallon, saffran, hallon.
Det är fortfarande det syrliga.
Ja, och jag använder ju frysta hallon. Mm. Och liksom, men många säger nej, det hade passat mycket bättre med lingon.
Ja, då
och
kan jag, de ta lingon.
Då tar man lingon, det är väldigt enkelt att bara byta
vi
ut.
Vi bara här får inspirera.
Ja. Och grejen är så, jag är väldigt sparsam med att använda lingon för att jag har haft svårt för den smaken länge. Mm. Det ska krävas vissa liksom, sammanhang.
Hela
för att
min
jag ska
familj, alltså mina syskon och föräldrar, är inte, kanske pappa, men inte så förtjusta i lingon. Mm. Jag bjöd på lingongrejer förra året för att jag är helt tokig i det. Och det visar sig att de tycker inte om det.
Ja.
Så att det är, jag tror att lingon även också kan vara, det var därför din kladdkaka vann över min när du och jag hade kladdkaka-battle på köket.
Ja,
på
för att du hade,
jag hade lingon.
Djupt in i mitt hjärta så tänkte jag tar hem det här för hon har lingon.
Ja, men lingon är lite av en vattendelare.
Men jag måste bara få säga, nu har inte det här med saffran att göra, men din lingonfrosting har förändrat mitt liv.
Oj, vad härligt.
Ja. Såg du cupcakesen jag la upp här i veckan?
Ja.
Med kolasås och pepparkaka.
Ja, det gjorde jag. Ja. Jag gjorde en ny variant på den igår. Ska jag säga. Det kommer, jag gjorde det till den här tidningen. Jag gjorde samma bas med färskost, grädde, florsocker. Sen hade jag reducerat ner glögg till en glöggsirap som jag hällde i. Så det blev en glöggfrosting som jag hade på en mjuk pepparkaka.
Det låter magiskt. Mm. Kommer det här receptet att komma ut?
Ja, det kommer. Det kommer om någon vecka eller så.
Bra, då kan vi ta del av det. Men mitt tredje, jag kan säga så här, inte bakrelaterat, men om man är nyfiken på en marokkansk tagine med saffran, då hittar man faktiskt receptet på det på min blogg. Så man bara vill kolla in. Jag har en kategori som heter marokkanskt. Jag måste ändå stay true till mina rötter. Men du då, vad har du för tre?
Ja, men först vill jag tipsa om, min svärmor bad väldigt så här försiktigt om ursäkt att hon hade bakat från en annan blogg. Hon hade nämligen varit
inne. Jag får också den där ibland. Men bara, du förlåt, jag var inne på den här personens blogg. Man bara, så det är okej.
Då hade hon bakat Fredriks fikas saffransnittar. Eller alltså som kolasnittar med saffran i. Och de tyckte hon var helt magiska. Så det kan jag verkligen tänka mig att det är...
Ja.
Det blir lite som de här cookiesen som du har gjort. Liksom.
Ja, men precis.
Men då vill jag rekommendera från min blogg. Jag har en saffransglass med pistagenötter och björnbärsrippel.
Lägg av!
Den är amazing. Den är faktiskt...
Men saffransglass är väldigt gott.
Ja, men jag höll på att smälla av själv när jag skulle äta den. Så god. Sen... måste jag rekommendera de här kola, jag gjorde en variant av ett eget recept jag har gjort men bytte ut lite så det blev lite juligare. Då är det en glutenfri brownie, en kola och som är pistagenötter. Det är många som har påpekat att jag har mycket pistage på min blogg.
Men saffran och pistagenötter är jättegott.
Ja, och vackert liksom.
Och lite dyrt.
Ja.
Och saffran är också dyrt så jag kan förstå att man reagerar när man ser att du lägger ihop de två väldigt dyra sakerna.
Nej, men jag tror att de frågade den här journalisten också igår. Jag var inne på din blogg, det är mycket med pistage. Och dels så tycker jag att det är juligt så att det blir att nu pushar jag ut allt jag har med pistage. Och sen så hade jag köpt, jag var i Paris på en matmarknad och köpte jättefina, riktigt gröna, ganska mycket. För att det var inte så jättedyrt där. Och då har jag velat använda det för att det är en färskvara.
Mm.
Så därför har jag orimligt mycket pistagegrejer nu.
Men det märkte jag också när jag var i Turkiet. Det är mycket billigare utomlands på pistagenötter. Mm. Så då passade jag också på. Ja. Men förlåt, nu avbryter jag ditt...
Den här är en jättesaftig brownie, en cola med pistagenötter i och sen har jag då en saffranstryffel i tuntlager på toppen.
Oh my god.
Och jag den är också verkligen god. Och sen kanske jag ska rekommendera... den här saffransmassarinkakan som jag la ut nu i veckan som har en vit choklad chantilly, alltså en vit chokladgrädde på toppen och sen, det blir ganska sött och sådär, men sen då granatäppelkärnor som poppar liksom.
Men jag vill också att du ska tipsa om ditt saffransbröd med choklad i den bilden.
Ja, ja, det är gott, men det är ju ett vetebröd.
Ja, just det. Det var ju inte prata degar. Sorry.
Det var utan tävlan. Jag sa ju det. Jag sa ju reglerna tydligt, Camilla.
Men jag hoppas att man har funnit svaren på frågorna. Givande. Och innan vi går in på spaningen så vill jag bara uppmana folk att återigen gå in på podcaster och lämna recensioner. Det brukar gå i perioder, ibland får vi jättemycket och så tar en liten paus. Mm. Så nu känner jag att jag behöver påminna igen. Mm. Och jag gör det här i mitten av avsnittet för att ni inte ska ha tunnat bort medan jag säger det här. Men Emma, du har en spaning.
Ja. Ja, men jag tänkte faktiskt att jag skulle spana just kring lussekatter, lussebullar. Mm-hmm. Och då skulle jag vilja slå på min egen trumma till att börja med.
Trendsetter you.
För jag kände lite grann att jag välte internet häromdagen här när jag... Nej, jag ska inte säga det. För jag välte internet, det är pyttelilla universumet som jag Brinken bakar.
Och,
men förra året så bakade jag lussebullar. Och då fick jag för mig att jag skulle liksom kavla ut degen och så liksom ska jag remse som jag rullade ihop. Mm. Och de blev väldigt fina. Dels blev de fina liksom som de var. Och sen alltså när man gör korvar och rullar, då får du kanske så här två snurrar om du har tur. Liksom. Mm. Men här fick jag ju så här fem varv. Så de jäste upp väldigt fint. Och sen när de är bakade så ser de ut som att man har rullat dem vanligt.
Fast
förutom att
finare.
De har en mycket, mycket tydligare virvel.
Mm.
Och som är har många fler varv. Så de blir liksom... Och redan då så sa folk så här, gud, vad är de mest perfekta lussebullar jag har sett? Och då gjorde jag likadant i år och tänkte jag ska filma det när jag gör det. Så kan jag lägga ut det som ett litet tips bara.
Gud, att du kunde sitta på det i ett år?
Ja, men för jag har inte en tanke på att det var... något särskilt liksom.
Ursäkta.
Och likadant nu när jag spelade in det. Jag spelade ju in det. Det var klart en månad mer innan jag la ut det. Jag sa, ja men det här kan vara bra att visa. Bara, så här gör jag. Och när de frågar så här, hur får du dina bullar? Så här, ja men så här gör jag. Så jag var ganska, ibland, du vet, ibland så vet man när man sitter på någonting.
Ja.
Så man bara säger, det här kommer nog ta fart. Jag hade inte en aning om att det här skulle vara en sån grej. Jag kunde verkligen inte ana. Men alltså... När jag la ut det och sen veckan som följde, det var helt galet. Jag bara såg att folk bara så här började baka lussekatter fast de inte hade tänkt det, för de bara kände att de var tvungna att prova det här. Mm. Alltså man kavlar ut lussebulldegen, hur tjock eller hur tunn man vill egentligen. Mm. Och sen skär man remser hur tjocka och tunna man vill med pizzaslicer. Och sen bara rullar man in mot ena kanten, vänder och rullar mot andra. Och sen ställer man dem upp liksom. Nej men... Alltså, jag fick så många nya följare. Jag fick otroligt många som skickade att de hade gjort dem. Och fortfarande varje dag så här, 10 stycken som så här, titta här.
Inklusive jag.
Och, så här, och det är så många också som vill så här krädda att det är inte säkert att de har använt mitt recept ens. Men så här, använd ett Brinken bakars teknik. Och som jag sa till dig, jag var så här, gud, kan jag ta krädd för det här? Har jag kommit på det här själv? Mm. Och jag kan liksom inte, för jag visste att jag gjorde det förra året, men jag kunde inte komma ihåg att jag hade sett någon annan göra det.
Jag började ju till och med googla åt det. Jag var verkligen så frenetiskt. Bara, okej, hur ska jag googla på det här? Hur googlar man på en teknik?
Ja.
För det finns ju inget... Alltså, jag är säker på att du är en av de få människor som har gjort så här och kommit på det här.
Jag är helt säker på att det finns säkert någon som har gjort det hemma på sin kammare och säger så här gör jag jämt.
Oh, ja.
Och som Bedros berättade förra veckan att när de gör de här liksom lussebullekroasangerna så är det ju typ så man gör. Liksom. Mm. Men
det är väldigt coolt att liksom bara, tänkte inte på det.
Nej, och jag tror så här att jag tror inget bageri gör så. Det är ingen effektiv produktionsmetod, tror jag inte.
Fast vet du, jo... Eller okej, jag förstår att om man jobbar på ett konditori eller bageri så blir det inga ojämna korvar.
Nej.
Men när man står där hemma och så står man liksom med barnen och försöker göra jämna liksom korvar och snurra lussebullar. Det blir ju inte det. Så gör man om och så knådar man ihop och så, liksom, och så har man förstört sin deg. Det här var så skönt, för jag testade själv.
Ja.
Men jag blev ombedd av mina föräldrar att spela in en YouTube-video där jag bakar just lussebullar.
Mm.
Och då tänkte jag såklart att jag ska rulla dem på Emmas vis. Jag kallar dem numera Emmas vis, det sättet du rullar dina lussebullar på. Och jag tyckte att det var mycket roligare, för det krävs bara en gång. Och sen är det klart, och det är liksom inte så noga det här med tjocklek. Och, det blir
och alla lussebullarna blir typ likadana också.
Och lika fina, det blir ingen ful lussebulle.
Nej, men så det är väl lite av en trend, får man ju säga.
Ja,
då.
Du presenterar din egen trend som du har satt. Och jag måste bara säga att jag är jätteimponerad. Och jag tänkte bara när jag stod och gjorde det här, hur 17 har inte någon kommit på det här innan?
Nej.
Eller annonserat ut det här sättet tidigare?
Nej, jag vet inte
för
heller.
För oftast tänker man att man ska så här, uppfinna hjulet. Och men det här, du har ju liksom egentligen inte gjort värsta sensationsgrejen, utan bara så här enkelt löst ett litet problem och det tog fart och det blev helt fantastiskt. Nu tycker jag att det är kul att baka lussebullar.
Ja, men det är roligt, och det är så många som har hört av sig sagt, jag kommer aldrig baka på ett annat sätt, och så här, gud, du har revolutionerat min värld.
Men det har du verkligen gjort.
Ja, men det är så himla roligt. Det har verkligen så här gjort min senaste vecka, alltså all respons jag fått för det där, för att det är så här, det tog mig verkligen på sängen lite grann.
Men har du gjort ett inlägg som heter lussebullar på Emmas vis?
Nej.
Nu måste du kunna sätta
jag
ditt
bara
namn
jag har bara lagt till det lite grann i min så här fem tips för lussebaket att ja. Så här gör jag. Men jag kanske borde spela in en YouTube-film en riktig ja. Och lägga upp i ett blogginlägg.
Ja, men
för nu finns det ju bara som en Instagram-story.
Jag kan hjälpa dig spela in den.
Men jag tänkte också att jag skulle spana lite vidare om trender kring lussekatten.
Får jag bara säga en, min man gjorde den igår.
Ja,
han kletade.
Jag vet inte om det är en trend kanske,
jo,
men
för
kan
vet du responsen? Jag blev ledsen över att mina följare gav min man gehör och inte mig.
Ja.
Jag hade bakat de här lussebullarna till en YouTube-video. Och sen så kom jag in i köket alltså senare den dagen och ser att min man har kletat på Philadelphia på en lussebulle.
Mm. Jag tror att
och
det är gott.
Ja, men jag tror inte att det är äckligt, det är inte det. Men förstår du, så här, när man lägger extremt mycket tid på ett hantverk, det här är vårt konstnärsuttryck, så kommer någon och bara... Pff,
ja.
Kläta på lite Philadelphia.
Nej, men jag förstår, det, som jag alltså. Berättade för dig förut, att alltså, min man och barnen, vad jag än har gjort, hur är en... fina grejer, ansträngt för att det ska vara saftigt. De tar inte ens en tugga innan de så här doppar i kaffet eller slaskar ner i mjölkglaset. Liksom.
Det är, ja, men man, blir, alltså,
man blir kränkt.
Ja, man blir kränkt. Mm. Och visst, det var jättemånga som bara, nej men det där, jag tror att han har något på spåret. Och jag förstår, det kan absolut vara jättegott. Men det var bara synen av min besudlade lussebulle som gjorde mig ledsen. Mm. Men ICAs buffé-tidning skrev tydligen någonting om en lussebulle toast.
Ja, en french toast med lussebulle. Att man doppar den i ägg och mjölk, som när man gör en french toast. Och sen liksom steker den och sen rullar i kanel och socker.
Men det är ju lite det du gör när du bakar dina lussebullar, när du penslar på ägg i efterhand. Är det inte...
Nej, det är inte alls. Alltså, en french toast gör du att du liksom verkligen soakar. Alltså,
till pannkaksmet och bara...
Nej, men i mjölk och ägg. Mm. Så att den liksom blir blöt. Alltså fattiga riddare är det.
Nej,
och sen steker och sen doppar ägg. Så det kan man göra. Men lussekatten har ju lite grann gått i semlans väg de senaste åren.
Det är lite en tävling vem som kan komma på konstigaste lussebullen.
Så jag tänkte bara nämna några få. Och... några är för ett par år sedan, men jag tänker så här, vi kan titta lite tillbaka också vad folk har gjort. Och egentligen är det väl så här, tre som verkligen sticker ut. Dels är det den här som återigen Beatrice berättar om pepparsak eller lussekattscroissangen, som ju de gör hos Magnus Johansson, men som har blivit ganska stor på andra ställen också. Så du gör en croissantdeg med saffran som du rullar. Så en croissant som är, eller en smördegs. Eller kavlad deg som jag har fått lära oss att det heter. Och sen så finns det ju då lussebullesemlan som jag har sett väldigt mycket. Jag tror, om jag inte har fel, att Jennys matblogg har med den nu i sin julbok.
Jag har inte hunnit
för jag såg den. Din fotograf hade fotat, tror jag. Och då har man en lussebulle, du skär av toppen på den och så fyller du med mandelmassa och grädde och sen lägger du på och så pudrar du florsocker. Säkert jättegott, tror jag.
Ja, alltså saffransämla är ju en grej. Ja. Men varför jag har dragit mig för att göra just saffransämla, det är för att det känns som så här, fine, jag älskar semlor och går igång ganska tidigt. Men det känns lite too much att så här, sätta ihop julbaket och
fettigt. Det är för tidigt för semlan nu och det är för sent för saffranen i januari. Då är man liksom lite over it.
Ja.
Men så lussebullesemlan, den ser man ändå lite överallt. Men för två år sedan så lanserade ju Pressbyrån lussebulle med korv. Alltså varm korv i lussebulle.
Usch.
Och de hävdade då att lussebulle är en liksom ganska lite sötare deg, ungefär som en brioche-deg, som man ju ofta har i korvbröd och passar väldigt bra med den här salta, feta korven. Så man kan googla på det här, det finns bilder, det är liksom, man tror först att det är ett skämt, men då man håller liksom lussebullen, skär upp den, korv, senap, ketchup. Det där är att ta det lite för långt, eller?
Ja, alltså jag är så här, varför? Det är bara, jag blir nästan lite upprörd. Jag är all for hybrider, men den, alltså, jag kan tänka mig att om man tar... Nu kommer jag låta jättesnobbig, passar inte mig alls. Men om man tar en lite finare korv, kanske ja, men någon god ost kanske, inte Philadelphia. Påkletat på bullen. Men då kan det säkert bli jättegott. Men jag bara föreställer mig den här Pressbyrån-korven... Inget ont om Pressbyrån. De gör oss alla en jättefin tjänst på morgonen. Men nej.
Jag skulle sträcka mig så långt som att säga att det där är effektsökeri.
Effektsökeri. Där har vi ordet. Jag tror att det är det du och jag jobbar med varje dag.
lite grann. Fast, ja. Nej, men så, jag ser fram emot ändå. Vi har ju pratat om det här med semlan och att man tar trenderna för långt. Men jag embracear ändå och vill gärna se mer nya saker med lussebullen.
Det finns ju, du missade några.
Mm, kul.
Men det här, jag tror att det är de du pratar om är så här, vad som har sålts på konditori och butiker och sådär. Lussebulle med center istället för russin har inte provat själv. Det här är bara något jag har sett.
Jag är en grimas nu. Alltså kola och choklad med lussebulle, nej.
Nej, där känns det också som att så här, gott plus gott blir inte alltid jättegott.
Nej.
Utan bara, så här, de
men det är klart, jag har ju mörk choklad i min saffransgrej, men...
Ja, men det är ju gott. Men jag tror att det ska vara liksom rätt choklad och så vidare. Mm. Du mixade mina lussebullesnittar, som faktiskt inte är mina. Jag inspirerades av matplatsen.
Ja, men min spaning var liksom verkligen utifrån den klassiska snurrade lussekatten. Mm. Inte liksom saker som man byter ut med saffran och kallar för lussebulle.
Jag såg att Zinas Kitchen hade gjort lussebullar fyllda med pepparkaks... fyllning.
Mm-hmm.
Har inte provat.
Men alltså de...
Men det var som att hon vek de här, det här och så. Men, jag vet inte, jag har inte testat själv. Så jag vet inte. Jag tänker, det är ofta så älskar jag hybrider, men jag tänker ibland kanske man bara ska...
Nej, men för det var någon som frågade mig det, om man då använder sig av min teknik av att rulla lussekatter, om man lika gärna kan då vika den dubbel med fyllning i och göra det här. Och det skulle man väl kunna.
Ja.
Någon tänkte... Och den någon kanske var jag, för jag var för sig, jag kan ju bre ut grejer på, men de ska först snurras åt ena hållet, då måste man vända på den och bre på andra. Men om man då gör den och sen viker den dubbel, sen gör remsorna och sen snurrar de som utekatter, då går det säkert jättebra.
Ja, så att den här rektangeln blir först lite större, bre på, vik över, sen gör remsor. Ja. Det låter som en bra plan. Det vill jag testa. Och nu fick jag lite idéer här. Okej, men det var alltså allt om lussebullar, lussekatter och har du något mer namn där du kunde ge mig på den här
kusar, lussekusar.
Det låter jättekonstigt. Hur som helst, vi kommer inte att lämna liksom Lucia och julbaket här, utan nästa vecka pratar vi julgodis.
Ja, det var när vi frågade om vad ni ville höra om kring jultema.
Mm.
Då var julgodis det allra, allra, allra mest önskade. Ja.
Det ska bli jättekul, för att jag är sån som lätt skulle kunna äta julgodis året runt.
Och jag är en sån som inte gör så mycket hemmagjort längre. Vi gjorde, när jag var barn, så gjorde mamma och pappa julgodis och sålde på marknader.
Mm, vad kul.
Så att de höll ju på och kokade kola och knäck nätterna långa. Mm. Så det är liksom mitt minne av det. Och det finns verkligen många julgodissorter som jag inte går att köpa, utan det ska vara hemmagjort.
Ja.
Men jag har aldrig egentligen tyckt att det är jätteroligt.
Nej, alltså jag tyckte att det blev kul när jag liksom... got the hang of it. Mycket svengelska idag, vet inte varför.
Nej.
Men ibland kan det också vara trevligt, lite international.
Get with it.
Men glöm inte att följa oss på våra Instagrams. Du heter Brinken Baka.
Det gör jag.
Och jag heter Camilla Hamid. Och poddens Instagram heter Bakpodden. Ni kommer märka när vi säger go ahead, fråga oss en massa frågor om julgodis.
Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.